Okej, Ted. Är ditt sinne öppet?
Jag skulle säga att det är nog... vad brukar de säga alltså sådär när man föder barn? Alltså så säger de ju alltså sådär centimetrar.
Ja, när det är 10 cent öppet så är det helt öppet. Då börjar man krusta.
Ja, jag skulle nog säga att mitt sinne är liksom sådär att jag skulle kunna börja krusta nu.
Jag vet inte varför det är just 10 cent. Det känns som att det är som underligt att det råkar vara just jämnt 10.
Är det på alla kvinnor 10 cent?
Nu vågar jag ju inte säga det så, men ja, det är väl nog regeln. 10 cent, så då är det öppet. Då börjar man kröst. Men om det är en jätteliten kvinna eller en jättestor, det måste ju vara skillnad.
Om det är så att det är 10 cent på alla så borde det ju heta... Alltså det finns ju det här poronkosema-uttrycket. Alltså den där sträckan som en ren kan springa mellan att den kissar. Så den heter ju poronkosema. Så jag tycker att det där 10 centimeter, att det borde också heta... Alltså att det borde heta något. Alltså som en barnsträckan eller någonting. Hovo.
Ett krystmått.
Ja,
mm.
Ett krystmått. Så med andra ord så skulle jag kunna säga nu att mitt sinne är öppet med ett krystmått.
Ja, nej men, bra. För det går ju bara att säga sådana här saker en gång när man vill ha en reaktion.
Mm.
Ja, nu kommer det då.
Ja, jag krystar.
Men du vet stockbilar?
Ja.
Du bor ju nära en landsväg, då ser du ju mycket stockbilar.
Jag ser varje vecka stockbilar.
Har du tänkt på att det är skogens likbilar? Diskutera.
Nej, jag har inte tänkt på det. Helt bra nog. Alltså, jag börjar ju tänka att borde man på något sätt ge samma respekt åt dem som man har åt en likbil. Att man så här liksom... kör åt sidan och låter dem fara förbi och tar av sig mössan och sådär.
Ja, det är ju sant. Vi behandlar ju i och för sig inte naturen så som vi behandlar med människor. Men om det skulle förstås vara en fullkomlig bild så då skulle man ju måste visa respekt eller på något sätt inte köra om dem i alla fall. För det är väl det mest respektlösa man kan göra med en likbil. Mm.
Men jag har väl aldrig liksom tänkt på det på något sätt, alltså att träd, alltså att man dödar träd när man hugger dem. För att på något sätt så känns det ju som att det är mer en sorts pånyttfödelse det handlar om. För att de där döda träkropparna så förvandlas ju sen då till byggnadsmaterial och till andra saker.
Ja.
Så det känns inte som att det känns ju inte sådär som att man får och begrava dem.
Nej, och det är ju nog också lite abstrakt att var är trädets liv? För att rötterna finns ju där också.
Mm.
Och de växer väl upp nya skott efter ett tag.
Ja.
Och tar man en kvist från ett träd och stuvar ner det i marken så kan det ju börja slå rot och växa upp där. Så det är ju lite oklart var själva trädet är.
Mm.
Att den här stammen som fraktas iväg, det är faktiskt liksom kroppen efter ett träd som är dött nu.
Men jag gillar på något sätt tanken av att samhället ska, alltså framförallt här i Finland när det finns så mycket skog som det finns, alltså att på något sätt att träden ska ha den respekt att det är inte bara liksom skogshuggaren som är där och se till att det här trädet lastas in på stockbilen, utan att det finns en sorts trädpräst också där som har någon form av liturgi, alltså någonting som den säger, alltså som en liten begravning åt trädet.
Det här är ju just någon sån här regel som det skulle kunna finnas, vet du, i Finland som försvårar vår industri och vår ekonomiska utveckling. Vi är det enda landet som kräver att det ska finnas trädpräster med i skogsavverkning.
Och det finns bara 3 trädpräster i hela Finland. Så att det är sådär att ja, nu kan du säkert börja ihåg, men det tar ju 2,5 månader nu för det här jord som kommer från Karelen, det här ena trädprästen vi har.
Ja, sen ska det sjungas härliga jorden och så ska man äta liksom en smörgås ur sån här folieplast och dricka kaffe ur en pappersmugg innan då trädet kan forslas iväg.
Men tänk vilket jobb, alltså att få vara ute i skog och natur hela tiden och äta smörgåsar. Och det är ju inte så där att, om jag tänker liksom det jobbiga med att vara präst på begravningar är ju på något sätt det här att trösta de sörjande och så där. Men det är ju inte något sånt, alltså inte det är ju andra, de andra träden gråter ju inte för att vissa träd har huggits ner. Utan det är ju bara på något sätt det här fina med begravningen som man behöver jobba med.
Jag älskar den här tanken. Jag läst någonting också om att alltså diamanter är ju jättevanliga i universum. Att något av det ovanligaste och mest dyrbara i universum är trä.
Ja.
Det finns jättelite trä i universum.
Ja, det låter ju som att det skulle kunna vara första björkebok i den här liksom skogsbibeln. Alltså att trädprästen påpekar det. Alltså att träd är något av det mest exotiska som finns i universum.
Det var ju ett tag här när det var så här hype kring träd och liksom hur träden är smartare än vad vi vet, att de varnar varandra för skogsbränder och för olika skadeinsekter. Och,
ja.
Och så minns jag det fanns en bok som hette The Overstory av Richard Powers som vävde ihop då liksom olika träds egenskaper och historia då med olika människoöden.
Mm.
Och en sak som jag minns från den boken som jag aldrig har glömt är att aspar, alltså trädet asp, de växer ju i såna här lundar. Och det är bara en asp. Alltså alla aspar som växer på ett ställe är samma träd. För det är det där rotsystemet i marken som är själva aspen.
Ja.
Det var många sådana här mindblowing fakta om träd.
Men det finns ju så mycket, och jag tycker det skulle vara så jättelätt att skapa den här regionen också, när man tänker att när ju vi dör så begravs vi ju. Alltså att vi återgår ju till jorden. Och i oss så växer rötterna och blir till träden. Alltså på något sätt att det skulle så lätt att gå och få ihop det här kretsloppet med att vi egentligen också hör till träden. Och de sträcker sig upp mot himlen där ekfader sitter på sin tron. Och sen när det är liksom konfirmation så sätter de lite kåda på tungan och så ska man slicka en kott.
Jag skulle kunna tillhöra den här kyrkan. Ja. Alltså för nu får man ju en otrolig vördnad när man sitter under en stor ek till exempel.
Ja.
Eller när man är i en skog överhuvudtaget.
Ja.
Det är ju en, alltså naturens kyrka är ju som skogen.
Ja.
Så tänk på det nästa gång du är bakom en stockbil och är frustrerad för att du ska hinna till så här buklubben-inspelning eller någonting och liksom det är bråttom. Och du vill som... Du tutar och är arg och liksom förstår inte ni hur viktigt mitt jobb är.
Nä.
Och så fort det går så kör du om i 140 och visar fingret åt chauffören som ju då gör Guds arbete.
Istället så ska jag bromsa in och så ska jag ska inte liksom så här forma mina händer, alltså att jag formar mina händer som till ett träd. Och så tänker jag på vad det här trädet varit med om och så avslutar jag med att säga barken.
Istället för amen,
ja. Jag kommer inte på något bättre. Boen Bormo, bo två ossar bottning som talar stilt så popna popkorn. Så hörde vi, pop nu denna popkorn. Så hörde vi, lys på Ted och Kai. Det var egentligen jätteintressant att vi inledde med den här diskussionen. För att det här är, alltså för nu, mitt sinne är mer öppet nu. Alltså det börjar närma sig liksom 12-13 centimeter vid det här laget alltså. Och jag hoppas att du också öppen. För att det slog mig en sak som jag inte hade tänkt på tidigare. Och så fort jag tänkt på det så kändes det som att varför har jag inte tänkt på det här tidigare? Och jag tänker en hel del på medeltiden nu, av flera orsaker. Men alltså kloster, alltså munkar i kloster, det här var någonting som slog mig när jag började liksom tänka på det livet. Och så plötsligt så kom det som en blixt från klar himmel. Visst kan man säga så?
Ja, om man är liksom tar till klyschor.
Ja, jag tog till en klyscha. Att alltså munkar och kloster förr i världen, så det måste ju ha handlat i majoritetsfall om neurodivergenta personer. Alltså att de här ursprungliga klostrena så var ju som en sorts frizon för neurodivergenta. Alltså
är det något annat sätt att säga homosexuell nu? Eller, för det tänkte ju jag att det är liksom orsaken. Alltså kyrkans och samhällets förtryck och sen den här inre skammen då som man växer upp med och så går man i kloster.
Säkert finns det någonting i det också, men jag tror att det kanske på något sätt är ännu mer. Alltså för att det är väl ännu mera människor som är neurodivergenta än homosexuella. Och det finns ju...
Men nu måste du förklara det här begreppet neurodivergent. Alltså som icke-neurotypisk? Eller vad
ja,
menar du?
Ja, exakt.
Ja.
Alltså att man befinner sig någonstans i någon form på något spektrum. Alltså, jag menar, vi är ju alla neurodivergenta i olika grader, men alltså på något sätt på den där på den tiden när det handlar om att du måste liksom faktiskt ha konkreta grejer som du gjorde för att överleva, så var det ju ännu svårare om man hade issues med vissa saker. Och på något sätt det här att där kloster så fanns det liksom, det var liksom så här strikta tider, det fanns en så här strikt hierarki, du har möjlighet att syssla med dina specialintressen. Jag minns en gång i den här podden så pratade vi om ett par munkar som hade väl skrivit liksom flera biblar om Jesu förhud till exempel, och det är ju nog verkligen ett specialintresse om någonsin. Och till och med så där, jag menar, det finns ju vissa som har så där problem med liksom att kläder måste vara på ett visst sätt, alltså jag menar där har man uniform, det är liksom mat, det är samma mat hela tiden. Du, om inte du vill liksom prata eller umgås med andra, så kan du bara säga att nej, jag har avlagt ett tysthetslöfte, så att jag sysslar inte med det, jag är bara tyst. Alltså att det på riktigt är ju ett så här ett ställe där du på riktigt kan vara så neurodivergent du vill, och du kan få ro att vara det på den tiden.
Ja, men det kommer ju då med en massa nackdelar då, att du till exempel aldrig får då skaffa barn, du får aldrig.
Ja, men det här var ju inte det här är ju sex. Det var ju inte nackdelar för de neurodivergenta som får dit. Nej, men, alltså det var ju bara fördelar.
Ja,
eller, och det här med bin, alltså de höll ju på jättemycket med honung och bin. Och det är ju nog ett väldigt otippat specialintresse det också. Jag har aldrig tänkt på det tidigare, men att så fort jag fick den här tanken så var det som att nej, men så måste det ju ha varit förstås. Och sen också, för man förstod ju inte på den tiden också hur vissa personer har såna där drag. Så att då kunde man i en familj då, så var man så här att ja, nej, men jag tror nog att vår pojka var nog till munka, tror jag. För att han kanske betedde sig på ett annat sätt.
Det finns ju nog ändå så pass många som alltså på något vis får kickar av bara det där att hålla på med sitt, alltså framförallt män. Alltså som inte nödvändigtvis då är neurodivergenta, utan som bara helt enkelt njuter av att ha ordning och reda och ta hand om sitt, odla sin kålträdgård. Det var väl en romersk kejsare som typ sa att nej, nu vill jag inte vara kejsare längre, för jag vill bli kolbonde. För det var mycket som mera meningsfullt och skönt, tyckte den här kejsaren. Jag minns inte vilken kejsare det var. Men så är det väl. Och det här.
Ja, men säkert fanns det sådana också. Men på något sätt det här, hela liksom i den där svåra, mörka, jobbiga världen som den var då, och hur det var dubbelt värre om du var neurodivergent, men där fanns det liksom, det fanns ett ställe dit du kunde få.
Ja, men män dras ju till såna här, alltså när man har rutiner och när man har liksom att någon säger åt en vad man ska göra. Det är ju därför också som män har inte trivts i armén, men som ändå på något vis, en del tycks ju göra det, att man som att det är disciplin och man lyder order. Och sen är det då de här munkarna, och sen finns det väl då typ utöver det då fotbollskillar då som är som extroverta och liksom så här då. Och det är väl typ alla män där då, alltså uppdelade i de tre kategorierna.
Man kan dela in alla män i antingen armékillar, munkar eller fotbollskillar.
Ja, alltså deras personligheter passar in i någon av de där tre kategorierna.
Nej, men min personlighet passar inte in där. Vilken är jag?
Ja, nej, men du skulle ju gå i kloster du. Alltså du är ju så en munk är du ju. Du skulle som ja, men att din gud är ju liksom dataspel då eller någonting. Du skulle ju som sitta, vill du stiga upp klockan 6 och så skulle du tillbe din dator ända till klockan 8 och så lägger du dig. Och så runkar du i smyg.
Men du skulle vara en munk också då?
Jo, jag är en munk helt och hållet. Alltså att skriva och hålla på med sånt där och böcker och grejer, det är väl jättemunk det. Men jag menar, jag är väl inte neuro, eller kanske är jag det då på något spektrum. Det är ju jätteointressant också att som alltså börja som skylla sin personlighet på någonting.
Jag gillar det här att du sa att det är jättemunk. Att det känns som att vi är som nära ett nytt slanguttryck här. Alltså att dagens ungdom skulle kunna titta på någonting och säga hej ho, hej jo, jo, men det där är munk. Det där är helt jättemunk.
Jag skulle inte förvåna mig om det blir ett uppsving i liksom unga män som vill gå i kloster nu igen. Just det här ökade intresset för det andliga och som på något vis en sån här allt större ångest över liksom världen. Men att som låsa in sig då i någon sorts sån här påhittad ordning och reda då och liksom strunta i omvärlden, så det är väl jättelockande.
Men de här våra trädpräster då, skulle de ha ett kloster också?
Ja, men de är ju nog munkar, alltså de är kanske utbildade då i något kloster och så här, och så jättefint. Jag skulle kunna bli trädpräst, ja. Tänk att gå omkring och bara välsigna varje träd som har fällts eller som ska fällas. Jag vet inte vad man gör det före eller efter. Men vilken sen tillvaro alltså?
Det är någonting med de här trä, alltså det är någonting med de här ringarna i trädet också. Alltså att när man liksom kär av ett träd och så ser man då hur många år det har levt. Alltså det är någonting väldigt munk över det också. Alltså tänk om det skulle vara så att när en människa dör så skulle man kunna liksom kära av då liksom en riktigt tunn liksom sån här kinkskiva. Och så skulle man liksom se då precis, okej, här var han 1 år och då hände det där, och sen var han 2 år och då hände det där, och sen 3 år, ja då var det problem på dagis, ser man. Och sen 4 år, alltså att det skulle på något sätt synas i årsringarna vad man har varit med om.
Ja, men det är ju en fin bild för ett mänskligt liv, det där. Nu har man ju med sig är då, det är väl ja. Som trauman och sånt och som kan ta sig uttryck hur långt senare i livet som helst då, men som är på de innersta ringarna.
Mm.
Apropå det där, vi hade ju fasadrenovering på vårt 100-åriga trähus här i somras. Och den här snickaren som ju var här hela sommaren, och vi blev helt så här bra kompis med honom, speciellt Kaius, för vilken den här snickaren blev som en nästan mytisk figur, eftersom han var där då så tidigt på morgonen och han syntes ibland utanför fönstret, och han var ju häftig för han hade ju verktyg och allt sånt. Och så Kaius liksom mytologiserade den här snickaren. Till exempel gjorde han sånger om honom. Naja, men i alla fall, han visade då när de hade tagit loss den här brädslåningen, brädlagret, vad heter det? Jag är inte snickare. Som var alltså 100 år gammalt.
Ja, slåning eller lager. Så det är nog inte det.
Ja, men han visar i alla fall då hur årsringarna såg ut på det här 100-åriga gamla trädet, och visa hur årsringarna såg ut på det här nya som de skulle lägga istället.
Ja.
Och det var ungefär som hälften kvar av alla ringar. Alltså för att virket för 100 år sedan hade liksom växt långsamt och länge, och så var det starkt och tåligt och hade jättemånga årsringar. Och nu för tiden så hade, jag vet inte om det har att göra med någon sorts gödning eller någonting, alltså skogsbruket som effektiviserats så långt att liksom det finns hälften mindre årsringar.
Ja, men jag har hört det där, om precis det där, alltså att de på något sätt forcerar träden och att material, alltså att hållbarheten är inte samma som det var förr.
Nu liksom har jag lust att göra korstecken här, jag vet inte, när jag som hör det här, hur vi har misshandlat våra vänner.
Mm. Men det är ju inte ett kors, utan det är ju något annat tecken vi måste göra. Jag menar, om korset symboliserar där de korsfäste Jesus, så är det då yxan, ett yxtecken, eller motorsågstecken som man måste visa. Man säger
som en liturgi.
Mm.
Men nu finns det väl, alltså, är det animism som ger liksom själ och liv åt just naturen då?
Ja, alltså någon form av shamanism är det ju det här. Så säkert finns det ju det. Alltså det är ju något druidiskt över det här också. Men jag gillar det. Jag tycker det på något sätt, och det skulle sitta riktigt fint också att vi här i Finland skulle på något sätt göra det. Jag tänker bara att borde det vara liksom, skulle det vara bättre med trollkarlar istället för präster? Alltså att man ska vara som träd trollkarl istället för trädpräst.
Men behöver vi någon magi här nu? Det här är ju som naturens magi. Alltså det som är fint med präst är att det är ju som det är som ett ord som beskriver någon som förvaltar det heliga på något sätt.
Kan druid då? Träd druid?
Något bättre än trollkarl?
Mm.
Heter det inte druid?
Det kan ju vara så här att man börjar som ett frö, och så när man liksom avancerar i nivå så blir man då liksom ung träd, och så blir man liksom gamlare, och så till sist så är man liksom en stubbe som då har man liksom erfarit mest.
Men jag känner några munkar och liksom ingen av dem tror jag är neurodivergent, men alla är gay.
Alltså du känner 3 gay munkar?
Alla munkar jag känner är gay. Men det var roligt att det blev en liten diskussion. Inte vet jag om det nu var en, alltså att vi har som varit stringenta här, och vi har ju gått hit och dit. Det handlade ju bara om stockbilar som likbilar. Men ändå, alltså en sån här språklig bild som öppnar upp ett annat sätt att se på tillvaron. Det är ju det som språket gör när det är som bäst, eller som litteraturen gör när den arbetar som bäst. Så med språkets hjälp så får du nog att se saker som vi inte har sett.
Med språkets hjälp så får du din hjärna ett krystmått öppnare.
Är du öppen fortfarande?
Jag skulle nog säga det.
Ja, det var ett uttryck jag stött på. Och det här går också bara att höras en gång.
Ja, okej.
Okay. Så är du nu då?
Jag är beredd. Är du? Ja, alltså det är bara intressant med det här. För jag är som... Det här med krystmått, alltså på något sätt är det så där att det känns spontant som att saker ska komma ut, men du vill ju liksom sätta in grejer.
Ja, eller jag vill att du ska vara som så öppen att vad som helst kan komma ut när jag sätter in det här.
Att det kan både komma in och ut, att det kan få åt alla håll.
Det är öppna portars dag i brigaden som är ditt hovo.
Ja, det brukar jag alltid tänka när jag vaknar på morgonen.
Ja, men nu är du öppen nu då?
Jag är öppen, brigaden är helt okay. Öppen.
Här kommer det nu då. Kuken blommar och det är humlor överallt. Diskutera.
Ja. Nå, alltså jag tänker att det är någon form av mutation som gör då att det växer blommor i snoppen. Och nu är liksom största frågetecken då att vill man att humlorna ska komma dit och pollinera eller inte?
Jag tror inte att det här ska tolkas bokstavligt, men det är ändå lite oklart för mig vad som avses här, alltså att i vilken situation man använder det här uttrycket.
Men vad är det här? Jag har aldrig hört det här. Är det här någon ny Kai-låt? Eller vad är det här alltså?
Du har för höga tankar om Kais språkliga... Men det, alltså, det är ett uttryck som jag bara stötte på när jag läste en bok.
Ja.
Och jag skrev upp det för att jag tyckte att det var så mustigt.
Kuken blommar och det är humlor överallt.
Ja.
Alltså man kan ju säga att nej, nu blommar... Vad säger man? Nu blommar asfalten.
Nu blommar löken. Då är det ju något som är helt som åskoft.
Men kan man inte säga att nu blommar asfalten? Och då är det ju sådär att då är det något otroligt som har hänt.
Jag minns att jag redan som barn var arg på det där uttrycket för att löken blommar ju om man väntar ett år till.
Men kuken blommar.
Och det humlar överallt.
Mm.
Alltså är det som att, för det måste ju vara någonting att man har det jättekönt. Eller alltså det är som jättebra situation man är i, men det finns faror.
Varför tror du det? Varför tror du att det är en bra situation?
Nej, men om kuken blommar, det är väl ändå alltså ett uttryck för en positiv känsla.
Skulle du tycka att det är positivt om du vaknar på morgonen och så är det en nejlika där?
Nej, men bilden av det hela. Alltså att någonting blommar så för ju tanken till att nu ja. Är det som... Nu är det
okay.
Liksom årets bästa tid. Typ.
Ja, men det är ju inte det som är... Alltså problemet är ju att vi vet ju inte om humlorna signalerar glädje eller fara. Alltså vi vet ju inte om det är bra eller dåligt att det är humlor i rummet.
Nej, det är det som gör det här uttrycket så svårtolkat. För att de här humlorna så dras ju förstås till blommor för att de vill ha blommans nektar.
Mm.
Men också blommor sticks ju. Och man vill ju inte just med kuken ha humlor dit.
Alltså du menar att humlor sticks? Du sa blommor sticks.
Ja, nej, jag menar humlor sticks, ja.
Men de sticker ju inte när de ska suga pollen.
Nej, men om man inte är helt blickstilla, är det det som avses här? Om man inte irriterar humlorna.
Ja, att när kuken blommar och humlorna liksom är där och kryper, så då måste man vara helt stilla, annars blir de superarga.
Inga häftiga rörelser just nu. Att njut av att det blommar, men liksom inte för häftigt. Är det
här,
som
det här är ju som någon så här mardröm i studentexamen i modersmål. När man ska liksom skriva en essä och det där är rubriken och det handlar om någon så här översättningsfel från finskan så att det har blivit där. Och att alla sitter där, vad kan det här mena?
Studentexamensnämnden måste be offentligt om ursäkt och de som har haft den här rubriken då så får någon sån här extra poäng för att kompensera.
Det var nog inte meningen att det skulle stå kukenblommar. Men vi vill tacka alla abiturienter som har skrivit ändå.
Det skulle stå löken,
jo.
Men tryckfelsnisse jo. Hade ändrat till kuken.
Jo. Och den andra rubriken, en lök rakt in i, så det var också fint.
Medan jag har dig öppen här nu innan du sluts som en mussla då, heter det så?
Mm.
Så ska jag ta det här tredje uttrycket här nu då?
Ja, före brigaden slut som en musla.
Ja, nej men, för det är ju nog också så att fast man är öppen och fast man påstår sig vara öppen så blir ju hjärnan trött. Så efter liksom några såna här ändå ganska intellektuellt krävande liksom tolkningar så då är man inte lika öppen som man tror.
De här senaste 20 minuterna så har nog varit, det har varit krävande. Men jag framhåller att jag fortfarande är öppen.
No, men här kommer det nu då.
Ja.
Jag är vuxen på samma sätt som en tomat är en frukt.
Ja, men det där var väl...
Diskutera.
Bara, det är väl en klassisk non sequitur, det där. Alltså att det är en sorts nonsens som ska få en att tänka på någonting. Och, inte lika bra som de andra. Alltså det är inte en blommande kuk det där. Fast det, vänt nu, fast det, är det någon sån här grej? Alltså, är det nu sådär att tomaten är en frukt?
Det är väl just det. Jag började också undra att varför är inte tomaten en frukt? Vad är det som gör den till att den är ofta klassas som en grönsak? Men det, den är ju verkligen inte grön och den smakar ju inte kol.
Men för att om det är så att den är en frukt egentligen så då är man ju bara vuxen enligt den där meningen. Eller är det att man är egentligen vuxen men att hela samhället upplever egentligen att nej, det är du inte.
Alltså är det som just det här att någon kan som säga att ja, visste du inte att tomaten är en frukt?
Mm.
Och så är det som då någon sån här BBS-servicer som skulle kunna gå i kloster för att man är neurodivergent då, som har läst det någonstans.
Mm, min öppenhet så far liksom några centimeter fast bara av att jag tänker på hur den där personen ser ut när den säger sådär.
Jag var ju en sån tror jag i lågstadiet att jag lärde mig sådana här mind-blowing fakta och så gick jag omkring och sa det till allihopa med så här nasal ljusröst.
Mm.
Och det håller jag på med fortfarande tydligen.
Ja, rösterna,
man ändras inte.
Rösterna blev lite mörkare, men samma.
Rösterna blev lite mörkare, men annars är det samma jävel som still going strong.
Men var det där i samma bok som den där blommande kuken då?
Nej, det här är, alltså jag har en sån här fil med att jag skriver upp saker som jag reagerar på när jag läser.
Men är det där sånt som den här träddroiden ska kunna säga då? Alltså att man kommer in då och sprider en sån här doft av tallsåpa runt sig och så säger man att du är bara vuxen på samma sätt som tomaten är en frukt. Mm, 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 mm. Och så går man vidare till ett annat rum och säger igen en konstig sak där.
Fast det borde väl vara då att du är bara död på samma sätt som en tomat är en frukt.
Mm.
Alltså något så här optimistiskt inför vid övergången till det okända.
Är det det? Du är död som en tomat är en frukt.
Ja, det är lite oklart om man nu faktiskt är död.
Mm. Och gör man det där motorsågsljudet efteråt så blir det ju ett hot nästan. Ska man på något sätt kunna kombinera det här med att åka på stockbåtar? Alltså så där som man gjorde förr när man forslas. Alltså före de här likbilarna fanns så transporterade man ju de här döda stockarna alltså längs med ån som forsar.
Ja.
Och så var det ju sådana här sexiga karrar då med långa spjut som sprang vigolant och hade sex med alla kvinnor i alla byarna som de for igenom. Alltså de här forsgubbarna. Alltså,
man... Härifrån kommer uttrycket få stock.
Är det så?
Säkert.
Ja. Jag är så öppen så jag vet inte mer om du skojar eller inte. Men skulle det inte på något sätt kunna kombineras det här med den här trädkyrkan. Alltså att det borde vara liksom att man hör bara ett stort ljud och det kommer en sån här kall vind och så ser man då att det kommer en sån här präst i ett så här vattenfall av stockar. Och så kommer han och så landar han då och han är helt våt i ansiktet och skägget och så säger han att kuken blommar och det är humlor överallt. Och så och då måste man liksom ta hand om honom då och så börjar liksom dagens andakt.
Jag får lust att flytta till landet nu. Det är så mycket här som låter underbart.